det här med tekniken, om det fungerar ordentligt. Vi ska läsa, jag läser texten en gång till, för det behövs förberedas för mera. Herren gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte att ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte. Men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor. Men så besvärlig som den här änkan är, ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt i sina utvalda, få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart låta den få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Och det här var Jesus. Det jag tänkte fokusera lite mera på, det är att Jesus, han vill lära oss en sak. Och det är att vi ska be och aldrig ge upp. Vi ska be dag och natt. Paulus, han säger samma sak i 1 Thessalonikerbrevet 5:17, att vi ska be ständigt. I texten så talas det också om att vi får faktiskt ett löfte om bönesvar. Tittar vi i Markus, det 11:e kapitlet och den 24:e versen, så säger Jesus så här: därför säger jag er, tro att ni ska få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. Eller ifrån Johannes evangeliet: vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber honom om något i mitt namn ska jag göra det. I Guds ord är ganska tydligt att det alltid är Guds folk som måste ta första steget om vi ska kunna få ett bönesvar. I 2 Krönikeboken 7:14 så står det: men om mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land. I onsdagskväll när vi hade vår andliga vägledning så nämnde David om Pensacola, väckelsen i Pensacola. Det var ju för några år sedan som vi hörde talas om det, hur många människor fick uppleva en fantastisk väckelse i Florida. Men det hade också varit många års hårt bönearbete innan, där Gud hade visat på dem saker och ting som man hade fått omvända sig ifrån. Och när jag tittar på våran församling så ser jag att vi har fortfarande en elit som träffas vecka ut och vecka in. Det är 70 plus. Vi har också sett att många har gett upp på vägen. Man har inte haft uthållighet att verka. Men Gud, han manar oss igen att vi ska söka honom och ödmjuka oss och söka Guds ansikte. Och också omvända oss och röja undan det som står i vägen för Gud. För tillväxt i församlingen, det är beroende av att vi alla hjälps åt. Paulus skriver i Efeserbrevet 4:16: han låter hela kroppen fogas samman. Det här glömde jag ju bort också. Och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Paulus ger oss vägledning till församlingstillväxt. Gud är beroende av oss alla att vi hjälps åt med just det som vi kan och med den kraft som han ger oss. Om inte kroppen byggs upp och växer till, är det för att du och jag inte har intagit vår position som en del eller lem i kroppen. Det är så lätt att vi överlåter arbetet till de anställda, till pastorn eller någon annan, att de ska göra det. Gud, han har utvalt dig och mig till att vara hans redskap, att göra hans vilja. Tänk inte att det är någon annan som gör det. Om du känner nöd för någon människa, eller vill be en ben i församlingen, eller vad det nu kan vara, tro inte att någon annan ska göra det som Gud vill att du ska göra, det han har lagt ner på ditt hjärta. För Gud, han har lagt ner det hos dig. Så var lydig. Gör det som du känner det manar till. Och be att Gud löser dig från all människofruktan. Läser vi en av de kristna dagstidningarna så har det varit väldigt mycket små artiklar här under året om församlingar som har fått tillväxt. Om församlingar som får se människor frälsta och döpta. Hemligheten är för medlemmar har kommit samman och börjat be. Karl-Erik Sarberg, som vi alla känner väl, han skriver på sin sajt om Sverigebönen: jag tackar Gud för lokala sammanhang där bönen har förändrat och förvandlat förhållanden. Jag gläds över mejl från Tingsryd där man berättar om en ekumenisk bön där som pågått i 15 år och som bland annat gett som frukt att människor kommit till tro, anmäler sig till alfakurser med mera. Jag tänker på en missionsförsamling i en stad i landet där personalen beslöt att inbjuda till en morgonbönestund och särskilt be för sin församlingsmatrikel och de medlemmar som inte synts av på länge. Nu kan man berätta om att tidigare passiva medlemmar utan osynlig påstötning eller synlig påstötning börjat uppsöka församlingens gemenskap igen. Bön fungerar. Och Karl-Erik Sarberg, han menar att det är tre saker som behövs för att det ska bli en väckelse. Det är nöd för människors frälsning. Det är regelbunden bön. Och den heliga andes kraft. Vill vi vara med om det här hos oss? Berörda hjärtan berör andra. Bibeln och erfarenheterna har lärt mig att för att kunna beröra människor så måste jag själv vara berörd. I Lukas 19:41 så står det att när han kom närmare och såg staden började han gråta över den. Det var Jesus som började gråta över staden. Och för att beröra någon så måste man komma närmare. Det handlar inte om annonskampanjer eller marknadsföring. Det handlar om något mer än att påverka och propagera. Beröring, det handlar om direkt hudnära kontakt. För att beröra måste man själv komma nära. Och i ett ögonblick man själv blir berörd så berör man också någon annan. Och det är vår uppgift idag som församling att människor ska få bli berörda av Guds ande. När vi kommer nära dem på våra arbetsplatser, i skolorna eller i hemmen. Det gör mig ont om folken. Vi följer spåren av en Gud vars hjärta blöder för mänskligheten. Som inte likgiltigt betraktar svälten, ovärden, misshandeln och orättvisorna. Som ser på världen och har ont. Det här skrev Thomas Sjödin 1998 i tidningen Dagen. Och jag sparade artikeln eftersom den berörde mig väldigt mycket då. Och när jag nu har förberett mig inför den här söndagen så tog jag fram den här artikeln. Och den berörde mig lika starkt den här gången. Thomas reflekterar över skillnaden mellan rik och fattig då han står i varuhusets kö och ska betala en jacka. Orättvisor som att är satta i system och världen framstår helt plötsligt som väldigt absurd. Vi matas med nyheter om katastrofer av olika slag, ekonomiska, i naturen, krig och sjukdomar. Vi silar bort den information som vi inte vill ha. Eller kanske för att det gör för ont. För jag borde kanske göra en förändring själv. Likgiltigheten tar ständigt poäng på rättfärdigheten. Eller vågar vi ta de tankar vi tänkte på allvar och tro och handla i insikten om att engagemang gör skillnad? Att värken i bröstet finns där för att hjälpa oss att välja rättfärdigheten framför likgiltigheten. Det gör mig ont om folken, sa Jesus. Där stod han och såg tusentals människor komma gående till honom. Det var lama som bars dit, blinda, friska, starka, gamla och unga. De kom till Jesus som stod där timme ut och timme in och betjänade folket. Han rörde vid dem alla och botade alla sjuka. Idag så kallar han på dig och mig som vill vara hans lärjungar att dela hans smärta för de folk som lever idag. Vilket svar får han? Vi tror och vi säger att bön förvandlar. Ett exempel är Kanada, där Kanadas bedjare fick en hälsning från Herren att de har gett utvecklingen för Kanadas historia i den bedjande församlingens händer. Man anordnade bönekampanjer under två somrar, 2008 och 2009, som samlade mellan 1000 och 12 000 människor på fem olika platser. Bönesvaret kom ganska så snart. Man hade tre konkreta böneämnen och man bad: Herre, kom till vår nation och skaka det som kan skakas. Välsigna dem som gör rätt. Ta bort din välsignelse från dem som står för orättfärdighet. När de här kampanjerna var slut så såg man också en påtaglig trend att ungas alkoholmissbruk, kriminalitet, minskade. Världens största okulta mässa fick ställas in. Människor började söka Herren och komma till tro. Är det möjligt för oss i Sverige idag? Vad finns det då för hinder för att vi ska kunna få ett bönesvar? I Jakobsbrevet 1 och 6 och 7 så står det om tvivel. Men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, ska inte vänta sig något av Herren. Det kan också vara att vi ber illa. Och Jakob säger i 4 och 3: ni ber, men ni får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Någonting som också Jesus tar upp så är i Matteus 6 och 15. Det är det här med oförsonlig ande. Och Jesus ber att vi ska: men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er era överträdelse. Vi måste vara villiga att ge förlåtelse även när vi har upplevt någonting som har varit orätt. Orätt i hjärtat, så står det också i salmen 66 och 18, att om jag hade haft orätt i hjärta så skulle jag inte ha blivit bönhörd. Min bön, det är att Gud ska visa mig vilka hinder som finns i mitt liv för att jag ska kunna få bönesvar. Förändring måste alltid börja med mig först. Jesus säger att vi måste först ta bort bjälken i vårt eget öga innan vi plockar bort flisan hos vår bror eller syster. En annan sak som jag blev påminn om en morgon när jag låg och bad för gudstjänsten, det var budskapet till församlingen i Efesus. Det som vi läser om i Uppenbarelseboken 2. Jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet, och vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Du har funnit att de är lögnare. Du är uthållig, du har tålt mycket för mitt namns skull, och du har inte tröttnat. Men det har jag mot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställ. Församlingen i Efesus, medlemmarna var trogna och uthålliga i sitt arbete. De hade inte tröttnat. De hade fått stå ut mycket för Jesu namnets skull. Utåt sett var väl allt bra i församlingen. Men det fanns någonting som Gud ändå såg som han var missnöjd med. Och det var att den första kärleken till honom hade kallnat. Och då funderar jag på, vad är för kännetecken på att den första kärleken har kallnat? Vad är det som händer hos oss när vi inte har den första kärleken? Och plötsligt så ser jag precis det här som Adam och Eva var med om efter syndafallet, när de helt plötsligt upptäcker att de är nakna. När den första kärleken kallnar så blir vi helt plötsligt varse om fel och brister hos oss var och en. Det som kärleken från början gjorde oss blinda för, nu kan det bli en källa till irritation. Att det skvallras om det lite grann. Och så kan det också bli till en synd. Jakob skriver i sitt brev att tungan är den lem som är svårast att tygla. Här behöver vi vara på vår vakt och be den helige ande om hjälp. Men att kärleken har kallnat kan också vara ett hinder för bönesvar. Och Gud, han uppmanar oss att vi ska stanna upp och se varifrån har vi fallit. Han ber oss sedan att vända om och låta kärlekens gärningar komma fram igen. Bön förutsätter en tro på en personlig Gud som hör och meddelar sig med människan. Vi ska ha tro på Gud, men vi ska också ha Guds tro i oss, som det står i Markus 11 och 24. I Matteus 17 och 20 så läser vi om i berättelsen om pojken som kom, som pappan hade fört fram till lärjungarna för att han ville att de skulle be för den här pojken. Och de kunde inte, han hade en svårt fallande sjuka. Och lärjungarna kunde inte bota honom. Och sen frågar de Jesus om vad som är orsaken, så säger Jesus så här: därför att er tro var svag. Sannerligen, om ni har tro som ett senapskorn så kan vi säga till det här berget, flytta det bort och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er, säger Jesus. Hur har jag det i min relation till Gud? Är han den som har prioritet nummer ett? nu så är det tid. Ropa till mig så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förundliga ting som du inte känner, sa Herren till profeten Jeremia. Du har fått talanger och gåvor samt en slunga för att sända ut böner varje dag. Det är tid för hjältar att gå upp på morgonen och ta in lyktan för sina liv och sitt område. Daniel bad 3 gånger om dagen och vägrade att böja sig för andra gudar. Hanna längtar efter barn och ropar till Gud. Hon fick Samuel som sedan redan som 10-åring fick sitt förra Guds tilltal och blev en profet i Israel. Nehemja bad och ropade till Gud. Fick alla resurser för att bygga upp muren och de stora portarna som skulle skydda staden. Är jag beredd att avsätta tid till bön för att göra det möjligt för Gud att tala till mig? Det tar mellan 21 och 30 dagar för en ny vana att sätta sig och bli en del av livet. Tar du utmaningen att under 30 dagar ge mer av din tid med Gud i bön? En annan person som hade sett här med bön och fasta, det var drottning Ester. En ung judinna som blev vald till drottning. När hotet kom att hela hennes folk, judarna, skulle utrotas, så utlyste hon bön och fasta i 3 dagar tillsammans med sina tjänarinnor och för hela det folket. Sen gjorde hon någonting som var helt och hållet otillåtet för en kvinna, även fast hon nu var drottning. Hon klädde på sig sin drottningsskrud och gick in på förgården för att söka audiens hos konungen. Och hon sa att om jag får nåd så räcker han ut spiran. Och han gjorde det. Han räckte ut spiran och frågade, vad vill du, drottning Ester? Och han sa att du ska få allt vad du vill begära. Till och med om det halva kungariket ska du få det. Då bad hon för sitt folk att hon och hennes folk skulle få överleva. Och konungen gjorde en förändring så att hela det här judiska folket fick faktiskt överleva. Ester har sina efterföljare idag. Unga modiga kvinnor som genom bön och fasta börjar be för fred i sitt land. Som haft inbördeskrig i 15 år. Med ohyggliga lidanden. Där små barn togs till soldater. Och för mat och droger förvandlades till barbarer. Och som kunde mörda sina egna föräldrar. Kvinnor som våldtogs dagligen och utsattes för de mest fruktansvärda grymheter man kan tänka. Den moderna Ester Leima Goi från Liberia. Och det här, förstår ni, har berört mig jättemycket eftersom jag har varit i Liberia 3 år. När jag fick höra berättas om hur de gjorde, de här kvinnorna. De var så trötta på detta grymheter, på detta krig. Så att Leima, hon samlade sina systrar i församlingen i Morovia. Och de började att be till Gud. Det här spred sig vidare över hela landet. Så att varje kyrka och varenda kvinna i hela landet gick samman i bön och fasta. Man fastade 3 dagar ända upp till 3 månader eller 3 veckor. Eftersom det var krig i landet så fanns det inga kommunikationsmedel. Man gick till fots, kanske 4 dagar, för att kunna få vara på den här platsen och vara samman i bön och fasta. De tvingade stridsherren Charles Taylor och de övriga gerillaherrarna till förhandlingsbordet. De gjorde det med bön och sång. Det fanns inget våld, men de kantade gator. Överallt där Charles Taylor gick vägen fram så satte kvinnor i bön och vitklädda kläder och sjöng och bad. Sen tvingade de herrarna till förhandlingsbordet. Men när de hade varit i 2 veckor där och ätit upp så ville avbryta förhandlingarna. så var de inte tillåtna, för kvinnorna blockerade dörrarna. Och så att ni kommer inte ut härifrån förrän ni har skrivit på, vi ska ha fred i landet Liberia. Då fick de Nobels fredspris i december 2011. Leymangon, hon fick motta fredspris tillsammans med den första kvinnliga presidenten i Afrika, Sir Ellen Johnson Sirleaf heter hon. Och tillsammans med en annan ung kvinna från Jemen. Och det här berörde mig också, eftersom jag varit i Jemen ett år. Så berörde det här mig också väldigt snart, att de här unga människorna i Jemen, de ville också arbeta för demokrati men utan våld. Att vi ska få ha samma rättigheter. Vad har Leima för budskap till oss kristna här i Sverige? Mitt budskap är att ni ska fortsätta kämpa. Jesus är vår största advokat. Och om vi ska vara hans sanna efterföljare måste vi också vara människors advokater som ger till de fattiga och hjälper dem som har problem. Lev som Jesus befallt oss att leva. Det största budet är att älska sin nästa som dig själv. Om du behandlar alla andra som du behandlar dig själv, så kommer du aldrig att behandla människor ovärdigt. För mig själv så har jag satt upp några stycken bönämnen som vi kan samlas om här kanske i församlingen, om du känner för det. Som nummer ett så vill jag be att du ska få den första kärleken till Jesus, så att den ska få blomma upp. Att varje kyrka, varje cell, med varje hem ska bli rensat ifrån avgudar, från allt annat som är mindre viktigt för oss och kan skymma Gud. Att vi som individer tar tillbaka vår egen bönetid under 30 dagar med start idag. Tänk om vi kunde prioritera även de offentliga bönesamlingarna, men även de här små spontana bönesamlingarna, 2 eller 3 samlas i Jesu namn. Tänk om vi kunde ha översalen ständigt som en bönesal där människor var där dygnet runt och bara avlöste varandra. Det är min bön. Att Guds ande kommer över oss enligt Joels profetia nummer 2:28. Att Guds ande får leda oss in i den generationsväxling som vi ser är nödvändig. Att våra unga får uppleva en väckelsetid. Där vi äldre får finnas med som mentorer, andliga fäder och mödrar. I andra konungaboken 2:9 så ser vi, läs om ett exempel med en lyckad generationsväxling. Det är profetlärjungen Elisha som inte släpper Elia ur sikten när han ska lämna jorden. Och när Elisha har gått till sista etappen så frågar Elia, vad är du ber mig om? Jag vill ha en dubbel arvslott av den ande, säger Elisha. Och då säger Elisa att om du ser mig när jag blir upptagen så ska det ske. Jag ställer mig frågan, vilken arvslott lämnar vi och lämnar jag över till den yngre generationen? Jag är dock ändå 60 plus. Vilken arvslott vill jag lämna över till de som kommer efter? Sen vet jag att vi har exempel, vi har bönämnen i vår stad. Vi behöver be väldigt mycket konkret för vår stad, för arbetsunga som inte kommer in i arbete. Vi behöver fortsätta att be för våra familjer, Kravi. I mitt arbete så jobbar jag väldigt mycket med någonting som kallas för motivation interviewing. Eller motiverande samtal. Det handlar om att varje patient som kommer till mig får svara på de här 3 frågorna. Hur viktigt är det för dig med förändring? Hur säker är du på din förmåga att klara att göra en förändring? Och hur beredd är du på att göra en förändring? Och då måste jag börja för att fundera, hur angelägen den här förändringen, hur viktig är den för mig? Hur ser tilltron till min förmåga att genomföra förändringen ut? Om jag tänker på gamla erfarenheter, eller om jag tittar på vilka resurser som står till mitt förfogande. Hur beredd är jag att avsätta den tid och kraft som behövs för att göra den här förändringen? Varje individ som kommer till oss ska besvara de här och fundera och tänka efter. För det är bara individen själv, det är bara jag själv som kan svara på det. Det är bara jag själv som kan fatta det beslutet, inte någon annan. Det här är ju skalfrågor. Där 10, det står det att det är viktigt. Eller att jag är säker på min förmåga och att jag är beredd på att gå till verket. Och jag slutar så här med de här öppna frågorna. Och jag vill att du ska stanna upp och fundera på vilket svar som du vill ge. Och framförallt, vilket svar vill du ge till Gud? Amen.